Nåd vare med er och frid från Gud vår far och från vår Herre Jesus Kristus. Vi ska stanna inför Josef i Gamla testamentet som förebild för Kristus. Och det är så att kristna i alla tider har, när de har läst Gamla testamentet, så har de lagt märke till vissa berättelser som lite för mycket liknar Jesu liv för att det bara ska vara en ren slump. Och vi vet ju att det finns direkta profetior om Jesus i Gamla testamentet, att han ska lida, han ska dö, och det står direkt så där i Jesaja 53 och liknande. Men Jesus säger själv att till exempel att Jona, det att han var 3 dagar i fiskens mage, det förebildade att Jesus skulle vara 3 dygn i graven. Så att även berättelser kan vara förebilder. Och så har kristna läst Gamla testamentet i alla tider. Och Josef är en sån berättelse. Och så här står det faktiskt i Hebreerbrevets början. Att Gud i forna tider många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna. Många gånger, men också på olika sätt. Inte alltid att det bara är en förutsägelse, exakt så här kommer det hända med Messias, utan ibland kan det vara berättelser eller på andra sätt. Men låt oss nu ställa oss i bön innan vi börjar. Himmelske Gud och far, vi tackar dig för att du samlar så många unga och även äldre att lyssna till ditt ord. Och vi tackar dig för att nådens tid inte är slut i våra europeiska länder. Att du fortfarande låter evangeliets ljus få lysa. Och att hedningar fortfarande kommer till tro och förblir i tro. Herre, låt det fortsätta vara så. Låt oss inte förkasta ditt ord, utan om möjligt låt nya tider av skörd komma i våra europeiska och nordiska länder. Ja, över hela världen. Välsigna de unga och välsigna mig. Låt oss när vi stannar inför ditt ord faktiskt få någonting till själen och inte bara göra av med tid. I Jesu namn. Amen. Vi ska alltså gå in i Josefs liv. Men låt oss nämna någonting om bakgrunden. För de här patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob, det finns mycket i deras liv som var otroligt tragiskt och syndigt, trasigt. Så det är inga helgonberättelser. Josefs pappa hette Jakob. Och när han var ganska ung och hans tvillingbror kom hem, Esau är jättehungrig. Han säger att jag är så hungrig så jag håller på att dö. Jag måste bara få i mig någonting. Och så sitter Jakob där med soppa och då säger han att ja, du kan få mat om jag får din förstfödslorätt. Det vill säga dubbelt, ärva dubbelt. Och pappan Isak var ju stenrik. Det berättas om jobb i Gamla testamentet, 11 500 djur från början och sen 23 000 djur. Och det finns uppteckningar från den tiden att mycket rika människor i Mellanöstern kunde ha så många djur. Så det är inga fantasisummor, men det är rika människor. Det är mycket rika människor. Och då när brorsan är så hungrig som säger jag håller på att dö, då säger han, om jag får dubbelt så mycket arv som dig, då ska du få mat. Tänk så elakt. Din bror kommer hem och du ska ha, vilket idag blir många, kanske hundratals miljoner kronor för att ge lite mat. Och Esau är också, det är ju maken till idioti att säga, ja men jag måste få mat nu, annars svälter jag ihjäl. Han hade ju knappast svält ihjäl, han hade kunnat gå in och hitta något annat. Också otroligt korkat. Sen går det ganska lång tid och så säger pappan att nu tror jag att jag är liksom så gammal så jag kommer att dö. Det visar sig sen i Bibeln att han levde oerhört länge till, men han trodde i alla fall det. Så han kallade på Esau att gå och jaga någonting så att jag får äta gott och sen välsigna dig. Och så får mamman höra det. Och så kallar hon på sin favoritson Jakob. Jag hörde vad de har sagt. Jag ska snabbt fixa till mat och ta på det. Vi lurar pappa. Och så går han in där och lyckas lura till sig välsignelsen. Och då kanske man tänker sig att det är en ganska ung man som gör det här pojksträcket. Men Jakob är 77 år när han lurar sin pappa. En äldre man, kanske vithårig med skägg, går in och blålurar sin pappa. Och mamman är ju ännu äldre. Så det är inga... Det är riktigt... De är helt medvetna om allt vad de gör. Sen flyr Jakob för hans bror. Tvillingbror blir ju jättearg, begripligt nog. Och så kommer han till sina släktingar där uppe. Och då ska han gifta sig. Han blir lovad en person, Rakel, som han blir förälskad i. Men pappan till Rakel säger att du måste jobba 7 år för mig först. Och då gör han det. Och sen är det bröllopsnatt. Så vaknar morgonen och visar sig. Han har gett mig syrran. Han har gett mig systern Lea. Men bara tänk på det. Vilken fräckhet. Skulle du vilja att det blev så för dig? Någonting så oerhört. Och Lea, det beskrivs som att Rakel var vacker, och Lea beskrivs som någonting som är lite svårt att förstå, men att någonting är det. Och pappan hade haft 7 år på sig, men i den traditionen så skulle man gifta bort den äldsta dottern först. Han har inte lyckats. Så lösande på det här sättet. Och Lea måste ju vara med på det. För det var inte så normalt på den tiden att man var tvungen att göra. Utan även om det var arrangerad äktenskap, så vitt jag förstått det, så var det inte så att det var som det var. Utan man fick ändå, jo men jag är med på det. Eller nej, snälla inte den personen. Att det var liksom inte totalt sådär. Så hon har själv kanske varit gripet av någon slags panik. Jag blir aldrig gift. Och så pappan, vad tror du om det här? Så hon var med på det. För hon kan ju inte ha gått in där som ett blind och döv, utan hon var ju med på noterna naturligtvis. Och så blir det så att han ska gifta sig med båda systrar. Bara det i sig är jättekonstigt. Att vara gift med ett syskonpar. Sen får de under bara 8 år faktiskt 11 barn. Och då är det inräknat de här slavkvinnorna också som också får vara hjälp att få barn när då Rakel inte kan få barn. Och det är ju, måste ha gått, varit väldigt, väldigt tätt, och så tänk 11 barn på 8 år ungefär, för det var faktiskt, när man räknar på det, så är det som det gäller. Så det kommit oerhört tätt och kanske delvis nästan överlappande också, så det var inte så att de helt väntade på att den ena. Utan det var 4 stycken kvinnor som var inblandade här. När Josef är 6 år och är yngst, då flyttar de därifrån. Skyndar sig bort, för då har ju pappan Laban också håller på att lura honom en massa flera gånger på olika sätt med hur han ska få lön och så vidare. Så återvänder de ner till Israels land. Bygger hus på ett ställe, Sukkot, och sen bosätter de sig i Shekem. Och där det har gått en tid också, för att där så blir, de har en syster också som heter Dina, som föddes före Josef. Hon blir våldtagen av en man där i folket. Och det är ju fruktansvärt och beskrivs som oerhört illa. Men det nämns ingenting om att det var att hon var för ung eller någonting. Så hon var säkert giftasmogen. Problemet var inte det. Det var inte åldern det var fel på, utan problemet var att hon hade blivit våldtagen av en man i Shekem som utan att hon var gift. Simeon och Levi, de blev rosenrasande och kom på en plan. De ber allt folk säga att ni kan få gifta er med vår syster, men då måste ni omskära er först. Och när de har gått med på det, och så på tredje dagen alla infekterade eller liksom det är liksom svullet och sårigt och hemskt, då går de in med svärd och slår ihjäl alla män. Det hände i Shekem. Sen flyttar de vidare och det är då Benjamin föds. Så att antagligen så var Benjamin ungefär 15 år yngre än Josef. Någonting sånt där. Så Benjamin var verkligen ett sladdbarn. Och nu kommer vi fram till själva berättelsen då om Josef. Men det vi kan säga redan så här långt är att trots att det är så syndigt, så ledsamt, så trasigt, så dåligt på så många sätt, så är Gud ändå god mitt i allting och kan ta det här trasiga och syndiga och ändå föra det till frälsning på något sätt. Han kan använda den här Isak och Jakob som var på många sätt väldigt ofullkomliga och så, men ändå tar Gud dem i sina händer. När Josef var 17 år, och nu är vi framme, börjar vi i kapitel 37, första Mosebok kapitel 37. Jag kommer inte läsa allting, men den som vill ha det uppslaget så är det kapitel 37 som vi först stannar inför. Första Mosebok kapitel 7. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Bilha och Silpa, sin fars hustrur. Och Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Redan här har vi en parallell med Jesus. För det står om honom: världen hatar mig därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Josef kom hem till sin pappa och berättade om allt ont som hans bröder gjorde. Och Jesus säger att världen hatar mig därför att jag vittnar om att det de gör är syndigt. Det väcker vrede. Och så läser vi att Jakob, som också fick namnet Israel, han älskade Josef mer än alla andra sina söner eftersom han hade fått honom på sin ålderdom. Han lät göra en hel lång dräkt åt honom. När hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla hans bröder hatade de honom och kunde inte tala vänligt med honom. Det här är ju, förstår vi alla, någonting som en pappa aldrig ska göra. Totalt favorisera, helt öppet favorisera en av barnen. Det är inte konstigt att de andra blir jätteledsna. Och han har ju tidigare, den här Isak, när de är på väg tillbaka från Laban, då backar vi igen, och så är de rädda att ska möta Esau. Då har han delat upp sin familj i två delar. Där han låter barnen till de fruar som han inte hade som favoriter, de får gå först. Och så har han ett mellanrum och så kommer han med Rakel och Josef. Så bara tänk känslan liksom. Om någonting händer så har pappa tänkt att vi ska bli dödade först så att hans favoritpojke ska hinna skyndas undan. Och nu är han 17 år och han får jättefin kläder av pappan. Alltså vem skulle inte bli jätteledsen av det? Så det är ju en urusel pappa, Isak. hemskt ogenomtänkt. Ändå blir det här ändå en bild av, kan vi ändå i det här trasiga och syndiga se en bild av Jesus. För när han kom till jorden så är han en riktig människa. En riktig vanlig människa, om än också Guds son. Men om honom säger fadern, denna är min älskade son i vilken jag har gott behag. Och det står på ett annat ställe att han har smort honom med glädjens olja mer än hans medbröder. Så sonen Jesus är verkligen faderns älskade son, och i det fallet är det ju inget syndigt. Men fadern lät Jesus få framgång på olika sätt. Många människor lyssnade på honom i viss mån från början. Och det väckte avundsjuka från överste prästen och andra. Avundsjuka och hat. Så här finns likheter. Så berättas det att Josef hade en dröm. Och han berättade för dem att vi band kärvar på åkern. Då reste sig min kärve upp och blev stående, och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Men hans bröder sa till honom, ska du bli vår kung? Ska du härska över oss? Och de hatade honom ännu mer på grund av hans drömmar och det han hade sagt. Och så fick han en till dröm, och då berättade han att månen och stjärnorna bugar sig för mig. Och det står, bröderna blev avundsjuka på honom. Och så började det växa fram en tanke om att ta ihjäl honom. Och där ser vi ju med Jesus också att det står på ett ställe, det var av avundsjuka som överste prästen hade utlämnat honom. Det var av avundsjuka. Det var en anledning, det fanns flera. Hat för att han pekade på deras synd. Avundsjuka för att människor drogs till honom och de märkte att han fick mer uppmärksamhet än dem. Och även att de tyckte att du tar i för stora ord om dig själv. Du säger ju att du är Gud, vilken hädelse, du ska dödas. Men det finns en liknande dynamik här i berättelsen om Josef. Upphöjd, hatad. Mitt i det här så hör vi att Jakob sänder Josef en gång till bröden när de är i Shekem. Vad var det som hade hänt i Shekem tidigare? Jo, det var ju där som två bröder hade lurat männen och sen huggit ihjäl hela manliga befolkningen. Så det borde väcka en oro när vi läser den. Ska han skicka honom till Shekem? Vad var det inte där bröderna tidigare gjort något förfärligt? Och det verkar som att det var under torrperioden, alltså ungefär det som för oss är påsktid, april ungefär. Det var torrt, det var bättre bete där på det stället. Och han kan gå utan att ta på sig så mycket yttre kläder eller att det är svårt. Och han går villigt. Här är jag. Och så möter vi hos Jesus den här villigheten att gå till den här världen fastän det är en hotfull värld. Se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det skrivet om mig. Så när Josef kommer, då säger de, här är drömmaren, låt oss. Och så är det med Jesus att han fick också många öknamn. Förförare, samarit, frossare och vindrinkare, publikaners och syndares vän. Så rådslår bröderna med varandra om att döda honom. Och det är vad vi hör om Jesus också, att de rådslog om att döda honom. Det står här i texten i vers 19, kom nu så dödar vi honom. Och när Jesus berättar en liknelse så verkar det som att han citerar den här texten, för att han berättar om vingårdsmän som skulle ta hand om en vingård. Och han som ägde vingården skickade olika profeter, men de blev... Så skickade han till slut sin son, och då står det att de sa, kom, vi dödar honom så får vi hans arv. Det är samma uttryck här. Så bröderna vill liksom döda Josef, de hatar honom, och De är avundsjuka, de vill egentligen ha det han har. Hans ställning, det fadern har gett honom. Och så när han kommer fram så står det att de slet av honom den helånga dräkten som han hade på sig. Kastade honom i en cistern. Ordet kan betyda brunn, men det kan också betyda att man har en stengrop där, så när regnet kommer så kan det liksom samlas regn så att man sen kan vattna sina får där och liknande. Det kan också betyda grav, men det är troligtvis en sån här cistern. Och tänk att bli nedkastad i en sån, hur tror ni det skulle ha känts? Först ångesten och sen smärtan att bli nedslängd i en stenbrunn. Förnedringen av att ha blivit avklädd sin fina klädnad. Och senare hör vi bröderna säga, vi såg ångesten i hans själ när han bad om förbarmande. Men så beskrivs ju också Jesus att när han var här i sitt kött, i sin kropp, så ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Så här ser vi en likhet. Ruben, som var äldst, han var ungefär 24 år vid den här tiden. Man räknar ut det. Så Josef var 17 och Ruben var 24. 25. Men han liksom försökte undanstyra det här, och vi ser också i evangelierna att det fanns några som försökte rädda Jesus. Nikodemus, Josef och Arimatea, men det gick inte. Och så blir Josef sen såld för ett slavpris. Och här är intressant att just ungefär 1700 år före Kristus, när den här berättelsen utspelar sig enligt Bibeln, så kan man i annan litteratur utanför Bibeln se att en slav kostade på den tiden 20 silverstycken, 20 shekel. Och slavprisen gick upp och ner beroende på tider. Och ni vet att kanske att en del liberala bibelforskare, de säger att de här berättelserna är skrivna långt senare, 1000 år senare än de utspelar sig. Kanske några 100 år bara före Kristus. Men det här är ett av många, många, många exempel i Gamla testamentet där de detaljer som nämns passar med andra historiska saker som man vet gällde för den tiden. Vem blir han såld av? Ja, ni har säkert tänkt på det. Det är av Juda. Och Juda och Judas, som vi var, det är ju samma namn. Det är bara att på grekiska så sätter man ett S på slutet. Så det är alltså han som vi hör om Judas, han heter Juda. När de pratar om honom så är Juda. Det är det exakta namnet. Juda säljer här Josef, och Juda, eller som vi säger Judas, sålde Jesus för ett slavpris. I hans fall 30 silvermynt. Och så utlämnar de honom till ismaeliter som sen ska sälja honom till egypter, hedningar. Och det är ju vad som också händer med Jesus, att judarna överlämnar honom till andra som får liksom göra skitjobbet där de inte kan, i det här fallet då ville, eller gjorde det inte själva. Nu tänkte jag så här, att jag har ungefär lika mycket kvar som jag sagt, så nu tror jag att vi sjunger några verser av en sång och sen tar vi en liten bensträckare, för det hinner vi. Kanske 10 minuter och så fortsätter vi. Men låt oss sjunga fortsättningen av den här sången vi började med. Nummer 213, 7-10. Men innan vi gör det, så låt mig bara säga att nu har vi sett här om brödernas stora syndighet. De är inte ödmjuka när deras far handlar fel, utan de blir avundsjuka och hatiska. De är beredda att sälja sin egen lillebror. Helst mörda, men okej, vi säljer honom då. Och sen ljuga för sin pappa. Hur kan vi människor göra så? Skulle du kunna göra det? Nej, aldrig jag. Nej. Men det är hemska att Bibeln beskriver oss i grund och botten likadana. Vi kan ha fått bättre eller sämre uppfostran och vänner omkring oss och livssituationer. Men i grund och botten är vi av samma hemska skrot och korn som är beredda att, det står ju det i Bibeln, att blod är på deras vägar. Ingen finns som söker Gud, inte en enda. Men så ser vi också här en bild av Guds nåd. Han älskar oss och sänder sin son till det här fördärvade släktet till räddning för oss. Och det ska vi fördjupa oss mer i sen om en stund. Men låt oss sjunga sången och sen ta 10 minuters rast. Låt oss be ännu en gång. Herre, vi ber igen att du skulle öppna våra ögon för undren i din undervisning till evigt liv. I Jesu namn. Amen. Josef hamnade hos Potifar och där blev han en trogen tjänare. Och Jesus beskrivs i Nya testamentet som en Herrens tjänare, en trogen tjänare. Jesus blev frestad i allt men utan synd. Och här hos Potifar så blir Josef frestad. Det är Potifars fru som gång på gång försöker få honom att vara otrogen med henne. Men han står emot frestelsen och jag tror inte att man ska tänka att ibland får man kanske en bild framför sig att hon bara var en någon sur, elak kvinna som satt och fräste eller någonting sånt. Utan Potifar var en hög man, han är säkert en ung, vacker fru. Så att det var säkert en frestelse. Det var inte bara att det var så där lätt för Josef att säga nej, utan det var säkert en frestelse. Men han vill inte synda mot Gud. Och här, särskilt från den här tiden och framåt, så blir Josef verkligen till sin personlighet eller karaktär, liknar han verkligen Jesus mycket. Att han är så vis och god och liksom fullkomlig på många sätt. Det är inte så många personer i gamla testamentet som beskrivs som nästan fullkomliga. Nästan ingen faktiskt. Men det finns några stycken som där det inte nämns mycket om någon synd. Och för min del så skulle jag uppfatta det så att när Josef var ung, 17 år från början där, och han berättade drömmarna, så som jag tolkade, jag kan ha fel, men jag upplevde något som lite högmodigt ändå att berätta för alla att kolla, har ni hört vad jag har fått för drömmar? Eftersom bröderna fattade direkt vad de handlade, vad drömmarna menade. Vad som menas med drömmar. Det vill säga att, aha, så du ska bli kung över oss. Han hade ju kunnat göra som andra, att han gömde och begrundade sitt hjärta. Men det gjorde han inte, utan berättade högt, öppet för dem. Kolla, hör vad jag hört för drömmar. Alla kom buga inför mig. Så jag kan ha fel, men jag tolkar det som ett uttryck för ungdomligt högmod. Hans pappa hade ju också vältrat över honom sin att du är den bästa pojken i familjen. Du är den min älskade son, de andra är inte så viktigt med. Sen gott var så att Josef från början inte var så ödmjuk. Men jag kan ha fel. Men i alla fall, när han kommer till Potifar, och det som vi sen märker det är att det blir mer och mer av en väldigt ödmjuk och underdånig karaktär. Han uthärdar lidande lång tid utan att, som vi hör, klaga egentligen särskilt mycket. Trogen tjänare, Jesus var Herrens lidande tjänare. Frestad, men stod emot frestelsen. Jesus blev frestad i allt. Sen blev han, Jesus blev falskt anklagad av människor och gripen. Och så var det ju att Potifars fru, när hon inte lyckades, så skrek hon en gång att Anna, kolla vad han har gjort, kom hit, han försökte. Och så blir Potifar rosenrasande och slänger Josef i fängelse. Falskt anklagad och arresterad. Så med Jesus också, falskt anklagad och arresterad. Straffad utan att ha sagt eller gjort något orätt. Och vi läser i Saltaren 105, vers 17. Man slog Josefs fötter i bojor och la järn om hans hals. Tills det han Det som han hade sagt slog in och Herrens ord bevisade hans oskuld. Då släpptes han på kungens befallning. Och så gäller om Jesus att han inte hade gjort något orätt och inget svek fanns i hans mun. Sen möter vi hos Josef det som vi i ännu mycket högre grad möter hos Jesus, nämligen en Guds gåva. I Jesu fall var det att han själv är Gud. Att kunna tala om framtiden. Josef berättade om vad som skulle hända honom. Allas knä skulle böjas för honom. Jesus berättar hur han kommer bli förnedrad, döden, men sen uppstigen, att han ska uppstå och uppstiga till fadern. Och att alla folk ska lyda honom. Josef kommer vi sen höra att han förutsäger en hungersnöd och varnar människor att nu har ni en viss tid på er, 7 år. Sen kommer en fruktansvärt hungersnöd, så nu ta tillfället i akt. Och så hör vi om Jesus många gånger hur han talar om det nu ett nådens år, men det kommer en dom och den kommer och den är fruktansvärd, så nu omvänd er. Nu bli frälsta. Det kommer en framtid när Gud ska döma alla. Så det här är varningen för det som ska komma och att nu ta tiden i akt att göra upp sin sak med Gud. Det finner vi en parallell också. När Josef är i fängelset så möter vi 2 stycken fångar, 2 stycken öden. Och som många har påpekat så liknar det så väldigt mycket vad som hände när Jesus hängde på korset. 2 stycken hängde med honom där på varsin sida. Den ene var munskänk, provade kungens dryck och mat innan kungen skulle äta det för att kolla om det var något gift i det. Och han har en dröm och Josef berättar att om 3 dagar kommer du bli upphöjd igen till faraos hand och återinsättas i din härliga tjänst. Den andra, en bagare, drömmer en annan dröm och Josef säger att du kommer också att upphöjas i bemärkelsen hängas upp och dö. Och så händer ju på när Jesus är på korset att han också är med 2 stycken fångar, rövare. Den ene som får sluta sin dag där i paradiset och den andra som av allt att döma slutade i evig förtappelse. Det är 2 stycken som hänger på Jesus sida, 2 stycken fångar. Och så finns det en ganska fin sak också att när Josef har berättat för munskänken vad som kommer hända så säger han sen så här: men kom ihåg mig när det går väl för dig. Eller vi brukar översätta på svenska: men tänk på mig. Och det är samma grekiska ord. Gamla testamentet är skrivet på hebreiska, men det finns en översättning på grekiska som var före Jesu tid. Det är samma ord. Tänk på mig när du. Och så säger ju den här rövaren till Jesus: tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och hur gick det med den här munskänken då? Jo, det står: men överste munskänken kom inte ihåg Josef utan glömde honom. I 2 år får vi veta att Josef ska sitta kvar. Men Jesus säger: idag ska du vara med mig i paradiset. Direkt. Glömmer inte bort. Han får ta hand om honom omedelbart. Och så kommer vi till det som sen blir Josefs upphöjelse. När han är 30 år. För övrigt, när Jesus gick in i sin tjänst så blev han kallad till farao. För då har farao haft en dröm och ingen kan uttyda den. Och så kommer munskänken på: nej men, aj då. Jag hade ju lovat. Och så kallar de på Josef och Josef kommer inför farao och Josef kan uttyda det. Och farao blir så tagen så att han kallar honom för förståndig och vis. Och det i sig är ju en förebild på Jesus som är den förståndigaste och visaste, visheten själv, mer än Salomo. Och så blir han, Josef, upphöjd över hela Egyptens land, näst efter farao själv. Och när han åker i vagn efter farao så ska de ropa, och det här ordet som man inte riktigt vet vad det betyder, kanske betyder knäfall, alltså böj knä. Och hur som helst så skulle folk böja knä. Så han blir upphöjd över alla, och så med Jesus efter hans förnedring i dödens lidande. Så upphöjs han av fadern till faderns högra sida. Och alla knän i himlen och på jorden ska böja sig för honom. Och så får han, Josef fick makten över allting i Egypten. Farao säger att varken hand eller fot ska lyftas annat än om du säger till. Och så står om Jesus att han har fått all makt i himlen och på jorden. Och Josef kallas för en förvaltare, eller blir en förvaltare av faraos hushåll. Och Jesus kallas för förvaltare av Guds hushåll. Men sen kommer bröderna efter några års hungersnöd, 2 år. Och de känner inte igen Josef. Och det här möter vi ju i nyhetsmentet på olika sätt. Lärjungarna har svårt att fatta vem Jesus är. Fariseerna förstår det inte alls. De flesta förkastar honom. Till och med efter uppståndelsen så har lärjungarna, de kan inte tro att det är han som har uppstått. När till och med han är bland dem så dröjer det innan de liksom förstår att det är han som faktiskt står där. Och här kan man ju kanske dra en parallell också till att när, vad blev det så att bröderna kände igen honom? Jo, det var när de åt tillsammans. Och kanske är det en parallell till när Emmauslärjungarna inte kände igen honom, men när han bröt brödet välsignad, då öppnades deras ögon och de såg. Eller när han åt av fisken med de andra lärjungarna så förstod de att det är han. Kanske finns det en parallell där. Vi möter i alla fall en Josef som prövar sina bröder. Men det är inte så att han har ett hårt och argt hjärta, utan man möter gång på gång hur han vände sig bort från dem och grät. Hans ögon fylls av tårar. Sen står det att han grät högljutt. Han grät länge vid sin fars hals och så vidare. Det är en person med empati. Det är inte en hård och stoisk man, utan han älskar sina bröder trots allt. Och så står det om Jesus att han har älskat mig, säger Paulus, och utgivit sig själv för mig. Så kan vi säga om oss alla, han har älskat mig. Om Jesus står det att när han såg folkskalorna så förbarmade han sig över dem. Det är ett ord som betyder att det drog ihop sig i magen. Det gjorde ont när han såg hur illa det var för dem. De inte hade frälsningens kunskap. Vi möter också hur Jesus faktiskt rent personligt gråter vid människors lidande. Och gråter vid Jerusalem och så vidare. Och när Josef uppenbarar vem han är så blir bröderna förskräckta, jätterädda. Men då säger han de här kända orden i kapitel 45 som det är så vackert. Vi kan läsa kapitel 45 vers 4 och framåt. Då sa Josef till dem: kom hit till mig. När de kom fram sa han: jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er. I 2 år har det nu varit svält i landet och det återstår 5 år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv till räddning för många. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Och sen kan vi läsa senare också från kapitel 50. När senare, det är ett antal år senare då, så är bröderna igen blir rädda. Tänk om han ändå gör någonting mot oss. Då har deras pappa dött. Och tänker, nu kanske Josef slår till. Jag kan läsa kapitel 50 från vers 15. När Josefs bröder såg att deras far var död sa de: Tänk om Josef hyser agg mot oss och ger igen för allt det onda vi gjorde mot honom. Därför sänder de bud till Josef och lät säga: din far sa så här före sin död, så ska ni säga till Josef: vi ber dig, förlåt dina bröder deras brott och synd, att de gjort så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått. Josef grät när han fick deras hälsning. Sen sa, kom också hans bröder och föll ner för honom och sa: vi är dina slavar. Men Josef sa till dem: var inte rädda. Skulle jag ta Guds plats? Ni menade ont mot mig, men Gud har menat något gott genom det, för att bevara många människor vid liv. Så var inte rädda. Jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Och så har ju vi människor korsfäst Kristus. Det är ju helt sant, det är våra synder som har gjort det. Men i djupa sätt, som det står i Jesaja, det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. För när du gör hans liv till ett skuldoffer så får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Så blev Josef en, i god mening, en brödkonung. En som hade, det står att det kom folk från många länder för att köpa bröd av honom. Och han kunde då sälja till och hålla en stor del av Mellanöstern tydligen vid liv. Det var en fruktansvärd hungersnöd. Och även sitt eget folk. Och Jesus säger själv: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Ska aldrig gå under. Han föddes också i Betlehem som betyder brödhus. Sen kan man notera en liten sak. Och jag vet inte om det här är någon, om vi ska se det här som en parallell eller bara eller inte. Men jag nämner det. Josef fick, som när han kom till farao, så fick han en fru av farao. Han gav liksom att den här kvinnan kunde gifta sig med. Och så har en del kristna noterat att han gifte sig med en hedna kvinna. Det skulle man ju egentligen inte göra. För att inte hedendomen skulle komma in bland de Guds folk. Men här blir han kanske en förebild, just att Messias får en brud som inkluderar även hedna folk. De folken långt bort ifrån. Så Josef fick en egyptisk fru, och Messias, han så att säga, hans brud är av alla folkslag, inte bara judar utan hedningar och allihopa. Och sen är det ju så här att det var ju inte så att Gud lät Jesus lida på korset för att han liksom ville göra honom illa, utan det var ju bara för att det var tvunget. Gud ville inte skada någon så, men det var nödvändigt. Lidandet är inte ändamålet i sig, utan nödvändig väg för att föra fram frälsningen. Och så fick Josef, han fick lida under många år, men det fanns en mening med det. Bortom detta lidande så var det för att någonting gott skulle komma ur det. Han skulle bli till räddning för sina egen familj och många andra. Och generellt om lidande så skriver en gammal tysk teolog som heter Rambach, som många svenskar läste för kanske 200 år sedan eller sånt där. Många troende svenskar. En bok som heter Kristus i Moses. Där skriver han så här: innan Josef stiger upp på tronen i Egypten måste han först bo i det svarta fängelset. Innan David kommer till den utlovade kronan måste han en lång tid lida smälek och elände. Hiskia befrias först ifrån döden efter att han utstått dödsvånda. Din Jesus går dig själv före, även som ett föredöme. Han måste ju lida mycket på jorden innan han ingick i sin härlighet, där han nu sitter och skänker den eviga glädjen åt alla som vill, vilka till sist har att förvänta en härlig nådelön. Så det finns liksom någonting inlagt i hela, även för kristna, att det är någonting med att lidande ofta går före härlighet. Så blir det ofta. Vi ska stanna där och få konstatera till slut att här finns en förebild. Brödernas avundsjuka, utlämnandet, förödmjukelse och lidande. Men i Guds tid upphöjelse och frälsning för många. Och det mönstret ser vi ju i Jesus Kristus. Och därför tror vi att den här berättelsen också är profetisk i den här meningen. Att den vill peka fram mot Kristus. Gud sände mig hit för er för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv till räddning för många. Ni menade ont mot mig, men Gud har menat något gott genom det för att bevara många människor vid liv. Så var inte rädda, jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Så här får vi helt enkelt se Jesu ansikte i den här berättelsen. När vi läser den här så får vi liksom märka att här möter vi faktiskt Jesus själv i hans ord. Och så vi får också ta till oss dem som, så som från Jesu mun. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.